Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Goddag, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, nämligen nummer 54. Välkommen Ingrid Karlqvist.
Tack för det Maria Selander.
Det är alltså den 30 mars idag, 2020, detta onådens år, eller vad ska vi kalla det?
Ja, det får vi nog göra.
Vi ska försöka att inte svartpillra ihjäl er. Det är inte så jättelätt i dessa tider, men det lilla positiva vi hittar försöker vi dra fram så att ni inte ska deppa ihop till totalt. Och dagens rubrik Keep Calm and Carry On har en väldigt intressant historia som vi ska berätta om alldeles strax. Vi kommer inte undan det negativa dock, och vi kommer att prata lite grann om svensk inbilskhet, som Ingrid kallar det.
Ja, jag tyckte det var välfunnet av mig.
Och sen får sig Dr. Tengele en släng av sleven. Det är ju då ett nytt öknamn för alla svår. Anders Tegnell. Mycket välfunnet tyckte vi också.
Verkligen.
Ja. Vad handlar nu det här Keep Calm and Carry On om då, Ingrid?
Jo, alltså dels så är det att vi vill ingjuta lite mod hos folk. Och detta är ju då en välkänd paroll från andra världskriget. Men den är inte riktigt så, det är inte riktigt så som ni tror. Men det ska Maria få berätta alldeles strax. Men jag blev, alltså... Twitter är ju överfullt med människor som varnar för panik. Och som jag skrev till dig innan idag, ständigt denna panik. Den som ingen har sett och ingen har upplevt. Men paniken är det vi ska vara rädda för. Vad är det med om? Det är ingen som har panik och det är ingen som är rädd för panik. Om inte ni är så hysteriska hela tiden.
There's nothing to fear but fear itself, sa ju FDR, va?
Tror det.
Franklin Delano Roosevelt.
Men de som hela tiden liksom arpar om panik, det är ju de som håller på att skapa panik genom att påstå att panik är livsfarligt. Och att allting som har att göra med att förbereda sig så att man kan vara lugn och fortsätta keep calm and carry on. Det är ju det de säger är löjligt, farligt och farligt.
Ja, precis. Det, man kan säga så att de har panik för att folk ska få panik.
Ja,
men precis som du säger, jag tycker detta är intressant. Jag har också sett det här fenomenet på Facebook och Twitter, folk som sitter och gapar om liksom, åh herregud, när ska paniken ta slut? Och man är så här, jag skrev till någon, vadå panik? Har du någon i din närhet som har panik? Jag känner ingen. Jag tycker alla är väldigt lugna och för sig med värdighet som jag har sett och träffat. Jag har inte sett spåret av någon panik där, men precis som du säger så är det ju bara alltså sunt förnuft att man förbereder sig på att saker kan bli värre. Men det är ju inte samma sak som att ha panik. Panik är ju att man springer runt som en huvudlös höna och gör en massa ologiska, kontraproduktiva saker. Och det gör ju inte folk vad jag har sett.
Nej, absolut inte. Och det är ju det som alla säger, men som ingen verkar förstå innebörden av, att hoppas på det bästa men förbered på det värsta. Ja. Och det är det folk gör. Man förbereder sig för att kunna stanna hemma och inte ens sticka näsan utanför dörren om det skulle bli riktigt allvarligt. Vilket det tyvärr skulle kunna bli i Sverige. Men nu väntar vi med de dåliga nyheterna. Vi börjar med de lite goda nyheter vi har hittat. Men du skulle berätta om det här med keep calm and carry on.
Alltså det är en väldigt Vår bildkille Daniel har gjort en variant här då av den här väldigt berömda liksom loggan och typsnittet som trycktes då på en röd poster med vita bokstäver. Det trycktes alltså i 2,5 miljoner exemplar, vi pratar nu om andra världskriget då såklart, i Storbritannien, för att liksom, ja, man skulle sätta upp överallt på gator och torg, tunnelbanan och lite överallt att få lugna ner befolkningen. Keep calm and carry on. Mm. Alltså håll dig lugn och fortsätt med vad du än håller på med. Alltså jobb, gå till jobb och ja, lek med dina barn och vad du nu gör och försök att leva som vanligt. Sen blev det då inte att man använde just den här affischen så mycket. Jag vet inte om de tyckte att det var liksom lite för tufft formulerat, att det kunde uppfattas som lite raljant och så här. Jag vill lägga en länk här till historien på Wikipedia, och jag såg att Niall Ferguson, Ayaan Hirsi Ali's man som ju är historiker, han sa att den affischen som de valde att använda mest är en annan som också finns bild på här på Wikipedia, där det står "Your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us to victory." Alltså ert mod, ert goda humör och er vad ska man säga, bestämdhet, ja, kommer att leda oss fram till seger. Mm. Och jag vet inte, jag kan tänka mig att man tyckte att det var ett mer positivt budskap liksom, kanske. Mm. Så att, men den här keep calm and carry on posten, den har ju verkligen faktiskt mycket på senare år studsat runt mycket, senaste 10-15 åren.
Jag har ju en kaffemugg som jag fick av vår kära väninna Kajsa för några år sedan, som har just den här röda postern och keep calm and carry on, och det är min favorit kaffemugg.
Det kan vara bra att tänka på. Jag såg en liten snutt av Stefan Molyneux. Han gör ju så jäkla långa videor nu för tiden, som han hinner gör han bara liksom säger kanske en tredjedel eller någonting. Men då pratade han med någon kille där som höll på med, egentligen är han någon sån finanskille som räknar ut, som gör såna här matematiska beräkningar, logaritmer kring hur marknader ska utvecklas, men de kan appliceras även på virusutveckling, har de kommit fram till då. Jo, därför att det handlar om exponentialitet som vi ska prata om senare. Men då sa Molyneux det: jag håller på att smälla av när folk jämför den här krisen med andra världskriget. Alltså, vad är det folk får, och så räknar han upp det, vad begärde man att folk gjorde under andra världskriget? Ja, förutom att folk svalt och inte hade liksom mat och sådana grejer, och hemska umbäranden, riskerade att dö i olika bombningar, och så skickade de unga män rakt in i dödens käftar där det verkligen fanns liksom, förutom att du riskerade att bli skjuten eller bombad, så var det ju väldigt mycket sjukdomar som florerade bland soldaterna också. Och vad är det man begär att folk ska göra nu? Sitta på röven och spela Xbox. Det är inte svårt i jämförelse.
Nej, verkligen inte.
Och vi har ju också, som de påpekade, det är ett litet vitt piller som jag ber er tänka på. Vi har internet, var tacksamma för det. Vi kan ändå kommunicera, vi kan till och med se nära och kära på Skype eller på Messenger. Ringa upp och ha liksom...
Visst, och det har ju aldrig funnits tidigare.
Vi kan hålla oss informerade om den senaste utvecklingen och så vidare. Så vi har ju en massa fördelar som de, även om nackdelarna med den här uppståndna situationen är ju att folk är mycket, mycket mer rörliga än vad de var 1918, när spanska sjukan bröt ut. Men som de konstaterade, tänk på vilken bra sjukvård vi trots allt faktiskt har nu. Och vi har kommunikationer, vi har möjlighet att liksom vidta mått och steg bortom vad man kunde göra 1918. Tänk på det.
Ja, och en annan god nyhet som vi vill puffa lite för är ju det här med William Hanes andningsskydd. Jag vet fortfarande...
Utskällda.
Ja. Alltså, han köpte ju in då ett stort antal andningsskydd och satte upp en hemsida, skyddsmask.com. Jag vet inte om den har kommit upp ännu.
Jo då. Ja. Men nu är ju allting utsålt.
Jaha du. Ja, i alla fall så blev han ju fullständigt utskälld på Twitter framförallt, och han var en girig buk, och det fanns liksom ingen måtta på vilken ondskefull människa han var som hade satsat sin egen privata förmögenhet på att köpa in de här och att få se svenskar som ville köpa dem med detta. Det var liksom inget tvång.
Nej.
Och det var helt vansinnigt. I alla fall så ledde ju detta till att han fick lämna partistyrelsen för Alternativ för Sverige. Därför att det just blev så dålig publicitet. I själva verket var det ju någonting positivt han gjorde. Och då visade sig nu att Sveriges Televisionsprogram Svenska Nyheter, de skulle göra en liten kupp. Jag vet faktiskt inte alls varför de gjorde det. Men de köpte ett stort antal av Williams andningsskydd och levererade till den här läkaren som har varit framme flera gånger. Nu minns jag inte hans namn, i Uppsala. Och lämnade över dem som en donation. Och han blev jätteglad. Dessa andningsskydd som på Twitter hade påstås vara fullständigt värdelösa. De kunde möjligtvis hjälpa mot byggdamm, men absolut inte mot virus. Och de kostade 60 kronor på Byggmax. Och han, alltså det att han tog 249 var då alldeles fruktansvärt. I själva verket så blev den här läkaren fantastiskt glad. Och det är sådana FFP2. Det är precis vad vi behöver. Tack så mycket. Mm. Och det var väl kanske det som gjorde att han har sålt slut hela sitt lager nu då?
Nej, jag la en länk till dig där nu som du fick i direktchatten här, så ska jag berätta för dig. Jag vet inte varför jag inte har lagt in den här länken innan. Kan vara att jag snurrade igår när jag läste den. Det är alltså tidningen Sydsvenskan HD som skriver att helsingborgare köpte loss 750 omtalade andningsskydd till sjukvården, är rubriken. Och det är då efter fredagens Svenska Nyheter, de köpte de 500 andningsmasker tydligen. Så blev efter programmet slut blev helsingborgaren Joakim Samuelsson uppringd av redaktören som undrade om han kunde matcha deras köp. Och då köpte han och hans vänner upp resten av lagret, skriver Sydsvenskan. Hörde Sydsvenskan.
Jaha, jag uppfattade det. Jag har läst den innan och uppfattade det som han köpt upp resten av det lager som SVT köpte.
Jaha, nej så fattade inte jag det.
Han hade tydligen bara 1750.
Ja, jag går in och kollar om han har fler. Alltså, det är inte...
Sidan kommer inte upp i alla fall, skyddsmask.com.
Okej.
Men vi får väl fråga William så kan vi...
Nej men alltså därför att han under fredagens sändning av Svenska Nyheter visade så 1000 skydd som han och SVT köpt lämnades över. Det är inte helt kristallklart vad som hände, men en jäkla massa skydd har i alla fall kommit sjukvården till godo nu.
Ja, så det får vi väl tacka Sveriges Television för.
Ja, vi konstaterar.
Liksom på något sätt tyckte att de gjorde, alltså att de skulle, ja, jag vet inte vad de trodde att de skulle uppnå med detta, men...
Den här Kristoffer Appelqvist eller Toft eller vad han heter som leder Svenska Nyheter nu, vad han åbäkade sig när han skulle berätta detta, att han tycker minsann att William Hahn är dum i huvudet och hemsk och fruktansvärd, men det lämnade honom ingen ro att sjukvården inte hade några munskydd. Så då gav han SVTs surt förvärvade skattepengar till denna fruktansvärda människa för en god sak. Ungefär så var det, liksom, la han fram det. Han höll på länge, i flera minuter, och malade liksom innan han kunde komma till skott. Och man fick se ett litet klipp med den här läkaren och en sjuksköterska, och de tog emot munskydden då. Och blev supersur. Alltså den glädjen var ju så rörande att se. Alltså. Men det är för bedrövligt, Ingrid, att sjukvården ska behöva förlita sig på privatpersoner. Och på att personalen själva ska sitta och snickra hemgjorda skydd och visir, som de kallar det. Hur mycket tror vi att visir hjälper mot detta? Så där, va?
Och i den här artikeln som de har skrivit så står det till och med sådär att han köpte in ett parti med andningsskydd med så kallade FFP2-filter som han försökte sälja för 249 kronor stycket. Cirka 10 gånger mer än det vanliga priset i handel. Det är en fullständig lögn. 10 gånger mer. Alltså när vi tittade för en månad sen efter sådana, då kostade de 199, den billigare varianten, och den lite dyrare 239 tror jag. Så att det är ett helt normalt pris. De kanske har liksom sålts billigare tidigare när det inte var brist på världsmarknaden. Men alltså man får ju tänka att han har säkert betalat rätt mycket för dem.
Mm. Hela den diskussionen är så otroligt fånig. Jag menar, köp eller låt bli, det är ju liksom det är ju rätt mycket som man kan tycka är överpriser, man kan ha synpunkter på alla möjliga priser på saker som finns på marknaden. Mm. Men det finns en enkel lösning på det, och det är skit i att köpa om du inte tycker att det är värt det.
Ja, precis. Men det ska du inte göra. Om du är klok så ska du försöka skaffa dig ett andningsskydd. Jag ska berätta alldeles strax varför. Men du har också hittat en god nyhet från Jennifer Wegerup om de här italienska döda läkarna.
Mm. Hon har mycket tålmodigt förklarat gång efter annan på Twitter för folk som är väldigt oroliga över just det här. Varför är det så många läkare som har dött i Italien?
Ja, för man undrar ju, hjälper inte ens den skyddsutrustning de har?
Mm. Ja, nej, alltså det är enligt Jennifer skriver så här. De som har dött är äldre familjeläkare som jobbat i folks hem utan skyddskläder och mestadels innan coronautbrottet blev känt. Då blev de smittade. De är födda på 40-talet, 50-talet och några på 60-talet. Den äldste läkaren var född 1933. Han var alltså 87 år gammal. En yngre, 49 år, har dött. Alla var män utom tre. Det följer alltså mönstret för vilka som dör äldre män. Så det har inte dött yngre friska som jobbat på sjukhus med skyddskläder. Och hon förklarar också det i andra trådar. Jag vet inte hur många gånger hon har förklarat detta nu. Att det är väldigt vanligt i Italien att läkare fortsätter jobba tills de trillar av pinnen helt enkelt. Alltså, och just i den här formen då som familjeläkare. Mm. Och då har de ju alltså, för att det jag var så rädd för när vi poddade i fredags, det var ju då att är vi där nu att skyddskläder inte hjälper? Det var det som jag kände. Mm. Okej, då är vi ju verkligen illa ute, men det verkar inte vara så. Det kanske finns sådana fall också, men det är nog väldigt, det är nog då en, du vet, olycksfall i arbetet. Har man ordentliga skyddskläder så verkar det som att det hjälper. Mm. Och det är ju goda nyheter.
Ja, och en annan lite god nyhet är att Moderaterna nu börjar mopsa sig lite mot regeringen. Borgfreden verkar nu vara över. Moderaterna krävde igår att vi även i Sverige ska göra masstestning av människor, som man har gjort med stor framgång på Island och som nu även Norge har bestämt att man ska göra. Men det tycker ju inte Dr. Tengele, för att han tycker ju att det är bara de som visar symptom som ska testas. Detta är faktiskt livsfarligt eftersom det har gjorts nya studier som visar att 86% av smittan sprids av asymptomatiska smittbärare. Alltså det syns inte på dem. De vet inte om att de är smittade. Men de står för den största delen av smittspridning. Eftersom de känner sig friska och eftersom de därmed inte stannar hemma. Och det som är väldigt viktigt som jag vill framföra, jag sa det även förra gången. Ni måste ha någon slags munskydd. Om ni inte får tag i ett riktigt andningsskydd, så gör åtminstone sätt en sjal över näsa och mun när ni går ut. Det är inte alls lika effektivt, men det skyddar ändå. Och tänk nu på, som vi har sagt innan, som vi kan säga en gång till, att hur sjuk du blir, det beror på hur mycket du inympas med smittan. Om någon nyser dig rakt upp i ansiktet, då får du en enorm virusdos i dig och blir därmed mycket sjukare. Mm. Om du råkar ta i ett handtag där någon har satt någon liten viruspartikel, då blir du inte alls så sjuk. Det är därför det är bra. Har du inget annat, ta en sjal och liksom sätt den bara över mun och näsa. Och det är också så, det behöver inte vara att folk nyser eller hostar på dig, utan bara det, bara när folk står och pratar med varandra så kommer det ut en massa partiklar. Det finns filmer man kan se på det, det är dödläskigt alltså. Mm. Och nu har ju bland annat Dr. Tengele sagt och WHO att den här smittan sprids inte via luften. Detta är fullständigt felaktigt. Ja. Därför att när de här partiklarna, vissa av dem åker rakt ner på marken, men flera av dem är kvar i luften och når då dina luftvägar. Så att det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, och en annan grej som jag vill säga också det är att om ni har plasthandskar så använd dem när ni typ, det har jag gjort nu sedan ett par veckor tillbaka när jag åker och handlar på ICA Maxi, vilket jag försöker göra så sällan som möjligt, men man måste ju ändå provorientera ibland. Folk tittar på mig som att jag var dum i huvudet. För första gången såg jag en annan kvinna som också hade handskar när jag var där för ett par dagar sedan. Och vad är då grejen med handskar? Då får du ju virus på dem och dödödödöd. Ja, grejen är bland annat att för det första så det jag tycker känns den främsta anledningen till att jag har handskar det är att då tar man sig inte i ansiktet.
Nej, just
Du,
det.
man pillar sig inte i ögonen och i näsan och i munnen när man har dem på sig. För då är man hela tiden medveten om inte röra saker i onödan. Och när jag sätter mig i bilen så spritar jag av allting. Alltså kreditkort och mobil och vad nu. Allting jag har tagit i. Bilnyckel och allting. Alltså, så det gör jag så fort jag har dragit av mig handskarna och slängt dem.
Ja men det är jättebra. Och det är också därför man ska ha den här masken. Därför att den blir också en påminnelse om att inte
Ja,
vara där.
det har de ju faktiskt erkänt nu. Det satt ju väldigt hårt inne. De har ju kämpat väldigt mycket med det här att det hjälper inte, det är inte lönt, skit i mask och bla bla bla. Men nu har jag sett faktiskt de senaste dagarna bara att de har åtminstone erkänt att det kan ju vara ett hinder mot, till och med den här galne Giesecke sa ju i den här idolporträttsintervjun i Aftonbladet som vi läste. Att ja, fördelen kan ju vara att man petar sig inte i näsan och munnen då. Nej, just det gör man inte.
Och framför allt så stoppar ju de här, om alla har skydd på sig så stoppar vi väldigt mycket av den här asymptomatiska spridningen. Och det är de länder som har klarat detta bäst, det är ju de asiatiska länderna där man har en lång tradition av att använda mask. Men vi har ju fått en liten film från Tjeckien som inte har någon tradition, men som nu, där nu alla går runt i mask.
We have an important message for all of you, especially if you live in a country that is right now facing the new coronavirus. The pandemic is growing exponentially in many countries. But the Czech Republic is one of the few in Europe that has significantly slowed down the spread of the virus. In this video, we would like to tell you what we did differently, and mainly, we would like to help you to do the same. We are following social distancing and the rule stay at home. But others do that too. We also have a strict hygienic procedures. Others do that as well. But the main difference is everyone who has to leave their house has to wear a face mask. Everyone. I know, they may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. But now the more important thing. Masks fundamentally prevent the transmission from you to others by sneezing, coughing, but also breathing. And many people are the most contagious before they start showing symptoms. So, when we both have a face mask, I protect you protect me, and we are both safe.
Based on recent data, we know that population-wide use of masks is essential for suppression of the outbreak.
According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets.
The more people use masks, the less virus can be distributed and fewer individuals are exposed.
Just a few days ago, people were laughing at those who wore masks. But some people knew about this positive effect and started to share this information across social media. The message grew fast through artists, influencers, and others. I know, face masks aren't in stores, right? But something incredible happened. People started making homemade masks and giving them to others for free. Many companies, theaters, or even retirement houses changed their buildings into sewing rooms, and thousands of people started to sew masks at home. So we know that face masks work, and it has been repeatedly confirmed by scientists.
We know that it is possible in just 3 days to provide face masks for 10 million people in one country. And we know that here we have fundamentally repressed the infection. Please share this knowledge and help us to change as many countries as possible. Take a picture with your face mask on and share it with the hashtag #MasksForAll. It can really save lives. And remember, I protect you, you protect me.
Jag blir nästan lite tårögd.
Ja, det, jag tycker det är jättefint. Det är, de håller ett bra tonfall i den här lilla videon. Att liksom inympa situationens allvar utan att skrämma livet ur folk. Och man kan ju, jag tänker så här, varför inte? Det skadar ju inte att ha mask. Det är det väl ingen som tror, eller?
Nej.
Så varför inte? Varför försöker de avskräcka folk från det till varje pris?
Jag tror att det från början handlade om att de ville se till att sjukvården inte skulle få brist på sådana här. Så att de sa till folk att det hjälper ändå inte, så att folk skulle sluta köpa sådana. Men den här filmen visar ju att du måste inte köpa FFP2-masker. Utan du kan göra ditt eget munskydd. Och på det sättet, jag tycker det är så fint när hon säger, kom ihåg, jag skyddar dig och du skyddar mig. Mm. Det är det vi gör. Jag tror att svenskar också är, liksom, tycker det är väldigt jobbigt att vara pinsamma. Att vara den enda som går runt med munskydd. Och det är därför jag tycker att nu startar vi en kampanj här. Att vi lägger upp bilder på oss själva med någon slags munskydd i sociala medier. För att uppmuntra andra att förstå att det här är inte fånigt. Det här kan rädda liv.
Alltså svenskar, många svenskar är fortfarande i la-la-land. Inte våra lyssnare och tittare så mycket, tror jag. Men jag kan bara snabbt berätta att i helgen så var jag och min man och vår son borta i min svärmors kolonistuga för att klippa hennes gräs. Hon är 83 år och hon har väldigt högt blodtryck, så att hon tillhör ju verkligen en riskgrupp. Alltså. Och medan vi står där så dyker hon plötsligt upp. Liksom. Mm. Fast jag har sagt till telefon att vi kan inte träffas nu och sådär. Liksom. Ja, men då kan hon, och nu var vi utomhus och jag lät inte David, vår son, krama henne och så, utan han fick vinka till henne istället. Och sådär, va? Men ändå, det var ju ändå sådär. Och så började hon prata om påsken mitt i alltihop. Påsken? Det är ingenting som kommer att ha ändrats fram till påsk, kära svärmor. Hon kanske ser detta, så att jag säger inte det för att vara dum eller elak. Jag blev bara liksom så, för normalt sett är hon en jäkligt skärpt och påläst människa. Och hon är född 1936 och har ju varit med om en jäkla massa, har jag sagt innan i podden. Hon är en tuff dam, alltså, så hon är van vid umbäranden, och ändå pratar hon om, jag blev liksom väldigt vad ska jag säga, alltså jag blev överraskad, överrumplad liksom av att hon, hur får hon ihop detta? Vi har en jättestor släkt liksom. Alltså min man har 3 systrar och de har en massa barn. Skulle vi träffas allihop? Alltså det hade ju varit självmord att göra det ju.
Ja, framförallt för henne. Men nej, och jag har ju en faster som är född också 1936, och hon är cancersjuk och dement, och hennes man är i 70-årsåldern, och han har varit väldigt svår att övertyga om att det här är någonting farligt, och jag har 100 gånger erbjudit mig att åka och handla, men nej, det vill han göra själv, och han går minsann i butiken när det inte är så mycket folk. Och nu ringde han i helgen här och var helt förtvivlad, och de är jättesjuka båda två, och min fasta har fått åka in på ett vårdboende och har testats, och vi får beskedet under eftermiddagen här, och det måste ju inte vara corona, men det skulle inte förvåna mig om det är det.
Nej, deras immunförsvar är ju också helt åt pipan, kan man ju gissa, va? Så att minsta lilla att de har utsatts, så har de ju antagligen blivit smittade. Ja, nej, det är väldigt frustrerande att en del personer vägrar ta till sig liksom den, för jag menar vi klagar på Folkhälsomyndigheten och tycker att deras så kallade åtgärder är för mesiga och att de borde gå hårdare fram och regeringen borde gå fram med förbud och så vidare. Men tittar vi på, alltså problemet är ju att folk följer ju inte ens de rekommendationer som finns.
Nej.
Är du med? Alltså en sån enkel sak som då social distancing, alltså socialt. Folk verkar inte förstå vad det innebär. Det innebär att träffa ingen.
Mm. Nej, det är
utom den.
Och sen så är det ju det här med, alltså det finns annan felaktig information från Världshälsoorganisationen vars chef är en gammal marxistisk terrorist, det ska vi berätta om vid något annat tillfälle. Men idag så såg jag att de har gått ut med, alltså WHO, att det är en meter är avståndet. Nu visar det sig att det är i själva verket 8 meter om du är helt säker på att de här spottgrejerna och det inte når dina luftvägar. Och jag vill också säga det, om nu någon tänker, ja men då ska jag ta på mig en sjal. Men tänk om den då får liksom virus på sig, hur ska jag då sterilisera den? Jo, då ska du helt enkelt lägga den i en papperspåse. Man kan ju ta sådana där man har till matresterna. Och så sätter du ugnen på 75 grader, stoppar ner sjalen där och in med påsen i ugnen i 30 minuter. Voilà, så är den steriliserad.
Okej, så det hjälper inte att tvätta saker i 60 grader då?
Nej, det tipset var att man skulle göra så här.
Ja, 100 grader, 90 grader borde ju i alla fall. Ah, ja. Ja, du, vi får nog ta och skynda vidare här, Ingrid. Om vi ska. Mm. Yeah. Dr. Tengele, vad är med honom?
Ja, du, han är ju, vi tycker ju han är väldigt, väldigt konstig. Men i själva verket så skriver Johan Hakelius i Expressen att han skulle kunnat vara mycket, mycket konstigare om han fullt ut hade följt regeringens regleringsbrev till Folkhälsomyndigheten. Därför att, alltså, det är väldigt viktigt det här, att fram till 2014 så hade vi något som hette Smittskyddsinstitutet. Mm. Det var väldigt tydligt vad de sysslade med. De skulle vara experter på smitta och se till att ha all kunskap om hur man förhindrar smittspridning. Sen slog man samman Smittskyddsinstitutet med Folkhälsoinstitutet och så blev det då Folkhälsomyndigheten. Och vad tycker då regeringen att Folkhälsomyndigheten ska syssla med? Psykisk ohälsa bland migrantbarn. Utvecklingsprojekt inom alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksområdet. Insatser för att förebygga spelproblem. Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Genomförande av EUs tobaksproduktdirektiv. Dopingförebyggande arbete. Bla 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 bla. Nationella minoriteter.
Mm. Ja, han formulerade så dråpligt där, Hakelius ju. Att Tegnell kunde, vad var det han skrev som vi, alltså yeah. Om han hade hållit sig till riktlinjerna så skulle han, då skulle han ägna sig.
Jo, Anders Tegnell kunde i enlighet med regleringsbrevet ägna all sin tid åt att undersöka hur covid-19 påverkar pansexuella transpersoner, samer och nätkasinospelare.
Ja, det får vi vara tacksamma för att han inte gör. Men Mattias Albinsson, frilansjournalist, är jäkligt irriterad på Tengele. Det är han som har uppfunnit begreppet, alltså Tengele då, på Twitter och skriver att nu när folk i 20-årsåldern dödats i Dr. Tengeles experiment med flockimmunitet är det hög tid att han avsätts. Vad väntar regeringen på? Hur många liksäckar ska behöva fyllas innan ansvar utkrävs? Och här har vi liksom två läger. Det blev väldigt, väldigt tydligt. Dels de som tycker att Tegnell och company, regeringen och myndigheterna agerar väldigt taffligt och väldigt dåligt. Och där finns det en liten brokig skara. Det är liksom, det är Ivar Arpi, det är Hanif Bali, men det är också sådana som Peter Wolodarski och lite otippade människor som ingår i den kontingenten liksom. Och även då Mattias. Och så finns det de regimtrogna som tycker då att all kritik av Tegnell och Folkhälsomyndigheten och regeringen, det är nästan landsförräderi. Vi ska sluta upp som en man bakom dem och inte minst Pravda Melin. Vi kan lika gärna ta henne nu med en gång. För hon har ju verkligen, alltså Lena Melin på Aftonbladet, hon har ju verkligen alltså kräkt ur sig propaganda, skulle jag säga, regeringspropaganda under den här perioden. Hon har hyllat Tegnell, och vad gör hon nu, Ingrid?
Jo, förstår du, nu går hon ut och skriver en artikel om en kvartett som just nu leder Sverige, och så konstaterar hon då att de här ekonomiska programmen som man nu sätter in för att rädda olika företag och så, de presenteras ju då med jämna mellanrum av en kvartett, det vill säga finansminister Magdalena Andersson, och så är det Per Bolund från Miljöpartiet, men även då en centerpartist och en liberal, och de gör det så bra, förstår du, så att alla de som har trott att januaripartierna skulle, att det samarbetet skulle kollapsa. Nej, det kommer att ta över. Det är det nya inom svensk politik. Det är hon så säker på att det är, hon är, ja, hon är typ helt säker på det.
Hon är typ helt säker på det, att nu är både Moderaterna, Kristdemokraterna och SD, framförallt är det ju hon även pekar ut Vänsterpartiet då som akterseglade, men framförallt då det så kallade konservativa blocket kan ju bara gå och lägga sig, därför att det här har regeringen fått så bra.
Alltså det är ju helt, hör bara på den här meningen. De fyra partierna S, MP, C och L har tillsammans tagit ansvar för Sverige i den svåraste tid de flesta av oss har upplevt. Självklart kommer detta att sätta spår. Alltså vad är det hon säger? De som sitter att regera, de har gjort det. Fast vi tycker inte de har gjort det bra. Men de har inte liksom börjat gallskrika och lämna regeringen. Och det tycker hon är en bedrift, så fantastiskt. Det är en bedrift. Det är så viktigt att komma och sätta spår i svensk politik för decennier.
Här blir det väldigt tydligt varför hon måste driva den här pro-Tengel-linjen. För det är ju för att propagera för regeringslinjen helt enkelt. Ja. Därför att erkänna att Tegnell har haft fel och varit snurrig, det är samma sak som att underkänna regeringens beslut som har lutat sig så tungt på honom ju. Och det kan de ju inte få djur och jävlar göra, som jag brukar säga, jag har lånat uttrycket av Leif G.W. Persson för övrigt. Men grejen är ju så här, det egentligen kvittar det vad hon säger, därför att när räkenskapens dag kommer så kommer de människorna inte att hamna i en i pluskolumnen, om man säger som så, utan allting pekar på att de beslut de har fattat kan bli helt ödesdigra för Sverige, tyvärr. Alltså, jag önskar verkligen att jag kunde tro på alla de här försäkringarna som de kommer med, att nej, men det är vi som har rätt, alla andra har fel.
Men precis, och det kan man ju kanske fortfarande hävda så länge siffrorna inte, vad var det nu senast, hur många döda var det senast? Oj! 159 döda plus 36 idag på C19.
Nu börjar vi ju se exponentialiteten, och vi ska se en liten film om det alldeles strax, men jag vill bara att du berättar först om Cecilia Nauclair, heter hon så?
Ja, Nauclair, jag vet inte Nauclair. Hur hon uttalar det. Hon är alltså läkare och professor vid Karolinska institutet. Hon forskar om virus, vårt immunförsvar och cancer, och hon skriver på Twitter: den 2 april är det för sent att förhindra en potentiell katastrofsituation. Och hon pratar också om det här att vi måste testa mer och att det måste bli karantäner och sådär. Därför att det som regeringen har gjort hittills, det räcker inte. Och vi fick också en artikel från en dansk tidning idag där de har ringt upp en amerikansk smittforskare, och han säger, den är låst den artikeln, så vi lägger länken, men ni kan inte läsa så mycket av den, men vi har fått den, och han säger då att Danmark har gjort helt rätt, genom att ni var så snabba med att stänga gränserna, införa karantän, förbjuda stora möten och så kommer ni att i slutändan få ett mycket bättre resultat än exempelvis Sverige, som han menar har gjort allt fel, och här kommer det att bli en katastrof.
Ja, det är du kallar ju det för den svenska inbilskheten med Giesecke, Karlsson och Tengele i spetsen.
Ja.
Samtliga menar ju på då att nej, men det är alla andra har fel, vi har rätt, och de har misär. Karlsson påstår då att han har pratat med kollegor runt om i världen. De är väldigt bekymrade av att deras länder har satsat på lockdown. Mm. Så han liksom antyder att hade bara andra lyssnat på sina smittskyddsläkare så hade man inte gjort så här. Och ursäkta, men jag har lite svårt att tro på det. Alltså, för det finns ju rätt mycket läkare i Sverige som har protesterat mot vår metod också. Mm. Och sen är det här, men att läkarna måste ju förstå det här med exponentialitet. Ska vi se en liten instruktionsfilm eller vad heter det? En liten
pedagogisk förklaring om vad är egentligen exponentiell ökning, och den är mycket pedagogisk den här.
A lot of people throw around the word exponential thinking that it means a lot or a lot more. Doesn't mean that, and it's actually kind of difficult to understand at an intuitive level. However, I actually feel that it's very important that as many people understand it as possible. I want to give you a kind of gut feeling of how it works and what it means. This whole video is going to be completely visual apart from just a little tiny bit of maths, which will make sense to everyone, I think. First, let's look at this example. So this is a pond. It's got one lily pad in it. Imagine that this lily pad is going to reproduce once every day. And all of its offspring are going to reproduce once every day as well. How long do you think it will take before the entire pond is covered in these plants? Just think about that while I go through day by day. So here's day two, still lots of room in the pond. Day three, they've doubled again. Day four, still plenty of room. It's almost all open water. Now day five, day six, day seven, day eight. Within 8 days, we've gone from 1 to 128 lily pads. Let's go back and look at the halfway period in time, day four. Here we might be halfway through in time, but we are definitely not halfway full in the pond. It's the second last day that the pond is half full. This kind of growth is kind of counterintuitive. And when something is going through exponential growth in the early stages, most people completely underestimate how quickly things are going to change, even when the exponential growth has been going on for quite a while. Let's see what it looks like in a graph. We take the number one, then double it and double that number and so on. You can see that after just 16 turns, we arrive at 32,768.
Ja.
Jippie, 32,768 efter 16 omgångar.
Mm. Och just nu så är dubbleringstakten på både smittade och döda, tror jag, var tredje dag.
Ja. Ja, och det är ju då det som jag tycker att man har misslyckats med att förklara på ett pedagogiskt sätt i Sverige. Jag tror att i andra länder har de varit bättre kanske på att förklara. De har ju också haft tuffare åtgärder. Men just det här med exponentialitet och varför det är viktigt att precis alla, eller åtminstone så många som det absolut bara är möjligt, håller sig hemma så mycket det går. Mm. Vi hade ju någon bild på detta. Jag ska se om jag kan skrapa fram den och lägga över den igen på just det här. Om 50% stannar hemma så smittar så här många. Om 75% stannar hemma så smittar så här många. Mm. Att det har jättestor betydelse. Även om inte precis varenda människa gör som de har blivit tillsagda, så har det stor betydelse. Ju fler, desto bättre.
Mm. Och jag håller fast vid det, att anledningen till att Sverige inte gör karantäner och lockdown, det är därför att vi har inte polis och militär nog att se till att det efterlevs. Just nu såg jag på nätet innan vi började spela in, det är ju förbjudet med demonstrationer med mer än 50 personer, och då satt ett 70-tal palestinier utanför Migrationsverket i Göteborg och protesterar mot att de inte får stanna i Sverige, och polisen sa ja, vi låter dem vara. Trots att de bryter mot denna lagen. Varför det? Därför att hade det varit svenskar är jag övertygad om att de hade brutit upp det här omedelbart. Därför att svenskar inte hade gått till motanfall mot polisen. Men det är det de fruktar, att vi... Alltså, Sverige är ju en, vad heter den, tryckkokare, beredd att explodera precis när som helst. Och vi ser redan i Frankrike att Macron har ju nu tvingats säga att de inte ska se till att karantänen efterlevs i de här gettoområdena. de som svenskarna kallar för särskilt utsatta områden. Ja. Därför att det blir upplopp där. Det har redan, det var någon kvinnlig polis som hade fått en gatsten i huvudet och som fortfarande tror jag svävar mellan liv och död. Så att det går ju inte, de här människorna beter sig inte som oss. Och det är därför också allt deras snack om att jo, men svenskar är vana vid att ta ansvar och vi behöver inte förbjuda saker för folk gör så ändå. Ja, det är möjligt att svenskarna gör det, men väldigt många av dem som bor i de här gettoområdena gör inte det.
Nej, och det är klart att det kan aldrig fungera det här med social distancing. Vad säger man på svenska? Socialt avståndstagande säger man.
Ja, distansering tror jag man säger. Ja.
Det kan inte fungera om en så stor del av samhället flöjtar runt och beter sig som galningar.
Nej, alltså, i det här läget kan vi ju vara ganska glada över att de bor i sina egna områden. För då kommer de framför allt att handla i varandras butiker och de kommer att smitta varandra. Vi träffar inte på dem så mycket. Så att det kan vi ju ändå på något sätt vara tacksamma över.
Mm. Ja, alltså vi har ju sett då spridningen som vi pratade om i fredags bland somalier till exempel i Stockholm, att de framförallt smittar varandra. Men det är klart att jag menar det är ändå, de rör sig ju ändå ute och blir viruset tillräckligt vanligt i en grupp så kommer det hoppa ut därifrån. Det var ju det som hände med i Kina. Mm. Alltså det viruset hade ju aldrig kommit ut ifrån Wuhan om de hade låst stan tillräckligt snabbt, men nu gjorde de ju inte det, utan en massa miljoner människor tilläts lämna Wuhan smittade, men asymptomatiska, en del var sjuka också för den delen, men 5 miljoner människor hann åka därifrån innan de stängde. Hade de hunnit, om de hade, kineserna inte hade varit så... Ja, jag ska inte säga vad jag tänker när jag använder det ordet jag tänker, men knepiga då, om vi säger så, så hade vi inte varit i denna situationen om det inte hade varit för kinesisk kultur där man, du vet, ingen vill vara den som kommer med de dåliga nyheterna. Det är en kommunistdiktatur, de vill inte liksom, av olika anledningar så försökte de sopa problemen under mattan i det längsta. Jag läste häromdagen att även när SARS influensan bröt ut så tog det 4 månader innan de underrättade WHO. Så att det här är liksom inte något nytt, utan det är så de gör. Och nu läste vi ju i morse, var det väl ingen, att nu är de ju igång och med sina marknader igen. Ja. Säljer fladdermöss och vad nu är. Så
ja, alltså, jag såg också något intressant om Kina på The Duran med Alex och Alexander, där de pratade om att det är ju inte helt omöjligt att Kina blir den stora vinnaren i det här. För att visserligen så var de långsamma med att liksom stänga. Men när de väl gjorde det så var de ju skoningslösa. Och svetsade igen folks dörrar och så. Så att nu börjar de ju ta sig upp igen. Ju, och nu kan de öppna sina arbetsplatser. Och de konstaterade också det att Kina har ju aldrig trott på det här med globalismen. De är ju jättesupernationalistiska. Däremot så drog de fördel av den. Jag vill ni lägga era fabriker här i vårt kommunistland? Ja, men varsågod. Mm. Och nu står hela världen inför en katastrof därför att vi inte kan tillverka våra egna mediciner och vacciner och vad sjutton det nu är för någonting. Mm. Och respiratorer.
Och då dyker Kina upp som räddaren i nöden. Och...
Ja.
Vi har munskydd och vi kan erbjuda. Ja, det är så. Det är mycket problem där med Kina. Alltså det ska bli intressant när detta egentligen är över och se liksom vad efterräkningarna blir där, om det blir några överhuvudtaget. För att som sagt, som jag sa till dig när vi såg den här artikeln om att som ju någon journalist hade varit och smygfotograferat, tydligen får man inte fota på de här wet markets längre. Aha. Berättade den här anonyma journalisten. Det fick man göra tidigare, det var inga problem liksom. Men nu har de ju öppnat dem igen. Och den enda skillnaden, sa den här personen, det är att nu står det beväpnade vakter och hindrar folk från att ta bilder. Så att han eller hon hade väl smygfotograferat de här hundarna och katterna, fladdermössen och vad det nu var då, va, som de sålde. Det var ju helt förskräckliga bilder med katter som låg med bönande blick liksom i burar som de tänker äta upp. Alltså hur, som jag sa till er, varför har detta tillåtits år efter år efter år efter år? Är det den här rädslan för rasism? Anklagelser, ja men de har den kulturen i Kina och det måste de få ha. Nej, det måste de inte alls det.
Ja, vi kan ju inte gå in och bestämma om de får ha sådana djurmarknader eller inte.
Om västvärlden hade tillämpat stränga sanktioner och verkligen velat och inte varit mest intresserad av att tjäna pengar.
Jo, så visst. Tror jag nog att, det är ju globalisternas fel. Det är ju de som har försatt oss i den här situationen att det är Kina som bestämmer. Nej, det är helt vansinnigt.
Förutom att det är helt livsfarligt och som sagt var, många har konstaterat genom åren att det är en tickande bomb av sjukdomar och virus, så är det ju så fruktansvärt synd om djuren så man blir helt knäckt när man ser det.
Ja, det är helt fasansfullt. Och det är på tal om den här märkliga regeringen vi har, så har de ju nu bestämt att nu när vi har ju så gott om pengar tydligen. Så nu ska vi skänka 100 miljoner till FN. För att de vill ha in 2 miljarder för att hjälpa de fattigaste länderna. Och vem är först? Vem är först med att leverera pengar? Naturligtvis Sverige. För det är ju så Sverige köper sig inflytande och får såna här olika positioner inom FN. Så direkt så säger Sverige, vi lägger 100 miljoner kronor på coronabekämpning i andra länder. Och detta kallar nu Jimmy Åkesson för en huvudlös prioritering. Istället bör pengarna gå till vår egen kamp mot viruset. Ja,
ja.
Självklart.
Det sa han ju också i sitt tal till nationen som vi hade ett litet klipp ur i fredags, så var han inne på det. Och det är helt naturligt och självklart och inget konstigt att alla länder ser till den egna befolkningen först och främst. Och om inte folk hade börjat blanda, jag tror att han, nu tolkar jag vad han sa, men han sa inte det rakt ut. Om alla hade fortsatt göra det som har varit så självklart i alla år, så hade vi inte liksom haft de problemen som vi har. Nej. Om inte folk hade börjat blanda ihop korten och plötsligt påstå att man ska vara lojal med EU eller med andra länder hit och dit, utan om alla bara hade mind their own business, så hade det nog varit mer positivt för alla i förlängningen.
Ja, sen hade det också varit mer positivt för alla om Sverigedemokraterna hade stått kvar vid sitt krav på svexit.
Ja.
Och inte förändra inifrån principen. Men i alla fall så har de ju dessutom, alltså redan innan detta beslutet, så har de sagt att vi bör dra ner biståndet just nu för att ha pengar för att klara sjukvården och även ekonomin som riskerar att bli katastrofal. För att när det här blir en riktig katastrof i Sverige, för tyvärr tror jag som den amerikanska läkaren att vi kommer att gå mot en italiensk situation, vilket Danmark inte kommer att göra och antagligen inte Norge heller, då blir det väldigt kostsamt. Och hade man gjort som den här amerikanska läkaren sa, stängt ner direkt, så hade det kanske räckt med 2 veckor, för då hade det visat sig vilka som var smittade. Om vi har gjort en total lockdown i 2 veckor och sen ytterligare 3 veckor där man spårar vilka de här smittade personerna har haft kontakt med, sen hade det i princip varit över. Nu har vi väntat till vi redan har en enorm smittspridning i samhället och bam, som hon sa, Nauclea, den 2 april är det för sent att förhindra en katastrof. Och idag är det den 30 mars. Vi har 2 dagar på oss.
Det är så jäkla otäckt, Ingen, så jag blir helt yr när jag tänker på det. Och det var ju precis det sydkoreanerna gjorde. De gjorde bam. De hade en kurva som liksom pekade rakt upp inledningsvis, men då bammade de direkt och satte till alla klutar. Och som jag har också sett andra, och nu har de i princip ingen smitta alls, som jag har sett andra säga också, att det är ju mycket mindre skadligt för ekonomin än att hålla på och dra ut på det vecka efter vecka efter vecka. För det är många som kommer med det här ekonomiargumentet, vilket jag också kan tycka är lite konstigt i det här akuta läget. Det är klart att det är hemskt att människor blir arbetslösa och att ekonomin går åt H. Min man måste gå ner i arbetstid nu 20% och gå ner i lön alltså. Det måste alla inom hans koncern göra.
Ja.
Så är det bara. Och det finns folk som har blivit av med jobbet. Han har ju fortfarande jobbet kvar, åtminstone peppar och peppar än så länge. Men alltså, det är jättehemskt. Det är fruktansvärt. Men alltså, man måste ju bland onda ting ibland välja det minst onda. Och om som du säger, kan man stoppa smittan förutom då den humana aspekten att färre dör och färre lider och färre blir sjuka. Även rädda ekonomin genom att bara stänga allting i 6 veckor eller 8 veckor eller vad det nu är och sen är det över. Då är väl det ändå att föredra framför att dra ut på det.
Självklart.
Månad ut och månad in och dessutom då upprätthålla en smittspridning. Alltså vi får ju se vad som händer här nu. Antagligen kommer ju under den kommande veckan så kommer det nog mycket att visa sig. Eller vad tror du?
Jo, det tror jag. Nu är det 160 döda. Ytterligare en sen jag kollade sist. Jag tror att de 2 närmaste veckorna kommer vi att se den här exponentiella ökningen i Sverige.
Ja, ja tyvärr. Ingenting pekar på motsatsen. Och då kanske det kommer att bli annat ljud i skällan på de här Lena Melin-typerna också. Jag vet inte.
Jag tror hon kommer att pensionera sig då. För det här kommer inte hon att kunna. Hon kommer inte kunna upprätthålla någon heder efter detta. Och de där januaripartierna som hon tror ska regera för tid och evighet och föra Sverige in i det fantastiska lyckoriket där vi inte ens är en nationalstat längre. De kommer att tvingas avgå. Det är min spaning.
Ja, jag tror och hoppas att du har rätt. Eller, nej, det hade hoppats på mest. Det hade varit att smittan bara försvann imorgon och allting blev jättebra. Men, jag vill att du ska berätta någonting om Håkan Boströms artikel hur Sverige slarvade bort sin beredskap.
Ja, det var en väldigt bra artikel. Jag ska bara se om jag hittar den nu.
Den ligger läkemedelskatastrofen Åkesson, läkemedelskatastrofen nedmonteringen av beredskapslagen.
Nej, du får nog göra det.
Ja, nej, alltså Håkan Boström, han har ju klivit fram som en ganska klarsynt och välformulerad figur faktiskt. Ja, men det har alltid varit, men ännu mer på sistone, senaste månaderna, så har jag ofta väldigt vass i GP. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar bär ansvar för att Sverige avrustat sitt totalförsvar och därmed har så dålig krisberedskap idag. Mm. Att Finland valde en annan väg visar att en större försiktighet hade varit möjlig. Och det var ju det här jag var så häpen över i fredags. Att vad var det som gjorde... Alltså varför? För det framstår för mig som helt obegripligt att man plötsligt bestämmer att inget ont kan drabba oss längre. Så nu ger vi bort alla respiratorer till Baltikum och vad det nu kan vara då, om man gjorde sig av med allting. Alltså...
Nej, men det är obegripligt och jag anar att det ligger något annat bakom. Inte bara att man liksom, oh, nu är det fred i världen och det kommer aldrig att hända någonting mer. Jag vet inte, men jag har ju en känsla av att Sverige är globalisternas experimentverkstad.
Ja, därför att det finns liksom inte någon logisk anledning till varför man skulle göra så här.
Men jo, lite, alltså det är väl det att man vill ju inte ha ett försvar längre. Det var ju då man gick in på att vi kommer aldrig bli invaderade och det kommer aldrig hända någonting. Och då skulle man istället ha specialstyrkor som man kunde skicka utomlands i FNs regi och sådär. Och det var ju ändå försvaret som stod för mycket av de här lagren och höll koll på dem och sådär. Och eftersom då försvaret skulle minskas ner till, ja vad då, med 90% eller någonting, så var det väl ingen som kunde hålla koll på det. Och därmed bara kastade man bort det.
Men kunde du inte fått stå kvar då, bara på något lager? Hade det gjort väldigt mycket? Han skriver så här, Sverige hade 50 extra sjukhus inom ramen för försvaret. 35 fältsjukhus i armén och 15 marina stridssjukhus. Varje fältsjukhus hade 6 operationssalar och var sin intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer. Detta är mycket omfattande och för sin tid moderna beredskapssystem fanns ända fram till 1990-talet. Sen avvecklades alltihopa och jag antar att man då, en del gav man bort och en del bara kastade man. Alltså
alltså Nej, det är så huvudlöst att man finner inte ord för det. Det är helt obegripligt. Och visst, alltså jag har läst flera artiklar om det här och en del var ju matlager. Och där var det ju viktigt att någon såg till att, att det som började bli gammalt kunde säljas och så köpte man in nytt så att man hela tiden höll det fräscht. Men som sagt, mycket av de där sjukhusen och allt det var ju ingenting man behövde
underhålla. Det kan ju inte ha varit att låta bara maskiner och tält och sånt stå i ett lager. Hade det gjort någonting? Eller? Jag menar, det här är en av de grejerna som gör mig mest ledsen och förtvivlad och häpen.
Ja,
och,
precis. Men jag menar, alltså det som är positivt, nu har vi inte pratat om det, men vi har ju pratat om den fjärde vändningen, att det händer en sån här väldigt oväntad händelse som gör att vi går in i den första tiden igen, när vi blir mer nationalistiska och vi jobbar mer för kollektivet och vi känner oss enade och samlade och allt det där. Och jag har en känsla av att coronasmittan faktiskt kan vara det som utgör den fjärde vändningen. Och inte minst blir det ju tydligt för i princip varje svensk, tror jag, hur nedmonterat Sverige är. Det kommer att ta slut med det här. Sverige är ett rikt land, vi klarar det. Jag tror ingen kommer att säga så längre. Därför det kommer att bli uppenbart för alla att de som har styrt Sverige de senaste 40-50 åren har förstört landet. De har förstört allt som var bra. De har bytt ut stora delar av befolkningen från trygga, snälla svenskar till folk från väldigt våldsamma kulturer. Och det här kan bli det som gör att vi går från det sämsta tillståndet och börjar bygga upp någonting nytt igen.
Låt oss hoppas det. Jag har hört andra säga det också, att det här kan bli en slags nollställning av allting igen, va? Och faktiskt att situationen redan har glidit globalisterna av händerna lite grann. Det är en så kallad Black Swan event som ingen hade räknat med riktigt, vilket ju tyder då på att det är inte de som har släppt ut viruset, om nu någon har gjort det.
Nej,
vi ska låta det vara osagt. Du Ingrid, om man vill stötta vårt opinionsbildande Sverigeräddande arbete, hur gör man då?
Då går man in på ingridomaria.se och klickar på stötta oss, och så ser man vilket swishnummer vi har och vilket bankgironummer vi har, och så kan man, om man föredrar det, använda donorboxen där man skriver in sitt kreditkortsnummer och gärna väljer månadspeng till oss. Då blir vi så glada.
Det blir vi. Ha nu en underbart trevlig, mysig vecka med familjen eller ensamma, vilket ni nu är. Försök göra det bästa av situationen. Det som jag sa i fredags, gör sånt ni tycker är mysigt och roligt. Det finns mycket kul man kan göra hemma. Alltså gamla sällskapsspel och sånt är underskattat. Jag har ju planerat att vi ska ha Yatzy-turnering här när du kommer ner och vi barrikaderar oss här. Så att, och det finns ju Netflix och ja. Det är i såna här tider man kan vara lite lat och köpa lite godis kanske och mysa lite hemma.
Och kom ihåg, keep calm and carry on. Puss och kram!